Hej och välkomna till det 32:a avsnittet av Brittas och Parisas podcast som varje vecka avhandlar de viktigaste snackisarna, enligt oss i alla fall.
Alltså det mest livsviktiga ur nyhets- och kulturveckan. Denna vecka tar jag en skoningslös titt på Nya Lejonkungen-filmen. Även skräckeposet Midsommar får sin släng. Och kan det vara så att Aziz Ansari visar vägen post-MeToo?
Och bokklubben fortsätter såklart och jag tipsar om en favoritpodcast. Och så får vi en liten glimt av vad en gubbe kan tycka om squirting. Mm. Ja, missa inte.
En liten skvätt om det helt enkelt.
Skogen ropar, alltså jag kan berätta, alltså du kommer ju njuta av det här något jävulst.
Mm. Varför är det så att jag är så fascinerad av allt som har med er skog att göra?
Ja, men alltså det är ju lite alltså i morse så gick jag upp klockan 5, eller ärligt talat jag vaknade av mig själv klockan 4, men
wow.
Klockan 5 så var jag redo att nej men alltså Parisa, jag har plockat fjädrar av kycklingar idag.
Nej men Britta, jag har ju redan sett det här på Instagram att du och Kalle sitter och lider lider och men drar av fjädrarna.
Ja, man plockar en höna.
Just det. Liksom.
Fast det var inte höna utan det var tupp. Men
som ämnas blir chicken nuggets. Tupp nuggets.
Exakt. Men alltså, jag är ju av den bestämda uppfattningen att om man ska äta kött då måste man liksom tåla och konfronteras med vad det är man gör. Så att det här var ju den extrema varianten.
Nej, men ni hade fått fantastisk respons för att hålla upp två döda djur. Som är det ni höll sant? På att dra av.
Jag har faktiskt inte följt den här tråden.
Nej, men det ser bra ut, Britta. Jag som någon slags kriskonsult kan säga att det ser riktigt bra ut.
Vad då är det stökigt?
Men har ni någon mer bucket lists för vad ni kan åstadkomma nu med gården? Det här var ju en riktig sån milstolpe, tycker jag. Komma undan med en sån bild, ja.
Nej, men alltså, jag vet inte. Vad är nästa på bucket list? Alltså, jag ser ju fram emot att ha alltså typ ett slags liksom preppingförråd här så att man nästan i princip är så här självförsörjande. Och gärna en pickup. Alltså vi har liksom ingen riktig risig pickup. Jag vill ha en sån där som man kan liksom köra över åkern och det märks typ.
Men det är min enda motivation till att skaffa körkort. När undergången kommer så vill jag åka i en sån Steven Spielberg-filmtruck. Åka ifrån orkanen, åka ifrån zombisarna, vad fan det nu än må vara.
Exakt, och så med automatvapen på.
Ja, och det tog vi upp också i något avsnitt. Att jag ska släppa en sån 30 grejer före 30-lista här i podden. Och det är alltså nästa vecka. Så ni som inte ännu har skickat in det som ni hade eller tänker ha på eran sån lista saker man vill göra eller vill vara innan 30, så gör det. Ni har en vecka på er, eller några dagar på er snarare.
Och för nästa vecka fyller du 29.
Sure do. Då kommer jag vara någonstans och glassa som sig bör.
Är det hemligt vad du ska?
Ja, så folk lyssnar på podden. Det är lika bra.
Vad har du avnjutit i veckan?
Du, alltså det har ju varit en hel del. Så nu drar vi igång. Det här blir inte en klassisk tre snabba grejer. Det här är tre bjussiga snack. Nej, men först ut. Vi har ju en Sverigebild i väldigt omgörning just nu. Det börjar med brons i VM. Älskar er laget. Jag har varit runt och expertat en del kring A$AP Rocky senaste veckan.
Åh, just det. Det har du, ja.
I diverse tv hittar på. Och mycket om internationella mediers rapportering, men också liksom historiken av att Sverige lagför kändisar, internationella människor, och hur godtyckligt det har varit många gånger. Det finns ju rasismanklagelser mot att A$AP blir hållen så länge i häktet. Leif GV är också team Parisa nu.
Och så har varit vilket är team Parisa?
Nej, men att det är en väldigt ovanligt lång vistelse i just häktet. Sen att han ska liksom lagföras, absolut. Det är två olika saker. Sen har det varit fake news från TMZ om att han skulle ha delat cell med en mentalt sjuk som kastar bajs runt sig i häktet och att det är inhumant i häktet. Dålig mat, dåligt vatten, allt möjligt. Har du sett det här?
Ja, det var ju ganska stor humor att den cirkulerade den här menyn liksom, på häktet. Där folk ska liksom tolka vad typ kaviar, eller vad fan var det?
Kaviar, torsk. Fisk! Kaviarfisk, cowboysoppa, bostonrutor. Och till exempel Leif Mannerström, om man heter så, den här kändiskocken. Han fick recensera menyn i typ GP eller någonting. Så det här har ju gett en del...
Det var ju roligt.
Men det har gett en del content till sommarmedietorkan ändå, det här med Issa Brocki. Och sen har det här blivit behandlat av så här kändisar som Jada Pinkett Smith, Justin Bieber har postat liksom Free Rocky namnunderskrifter som att Sverige är nya Kony, om du minns. Minns du Stopp Kony?
Ja, just det. Ja.
Det visade för en fake-kampanj. Inte fake hela frågan, men liksom hur det, den organisationen bakom var ju katastrof. Men så Sverige är nya boven helt enkelt. Jag påminner folk om att David Isak finns, till exempel. Om man är nu sugen på att börja liksom gå hårt åt rättsväsendet eller bry sig om olika människor i fängelse.
Jag såg det. Jag tyckte det var väldigt rimligt liksom, grej att slänga in i det där. För det är ju,
alltså mest för att driva med folk, även om jag tycker att så här, de till 10% har rätt. Men senaste pusselbiten då i Sverigebilden i omgörning just nu är ju filmen Midsommar. What am I going through? We just need to acclimate. I don't want to acclimate, I want to go. Absolutely not. What's happening? Är du sugen? Nyfiken?
Noll faktiskt.
Kanon. Varför då?
Jag har väl inte, alltså jag är inte så här superintresserad av den typen av film. Sen så skulle jag vilja se den bara för du vet den här anledningen som du förmodligen ska ta upp nu liksom.
Men du tänker att det är skräck. Det är därför du inte vill se den.
Alltså jag tänker bara att det är en typen av film som jag är noll lockad av.
Vad är det för typ av film?
M. Night Shyamalan.
Jaha, film. Mycket twists och psykologiska sådana grejer.
Ja, men snark.
Det här är alltså den senaste filmen från regissören Ari Aster som alltså släppte det kanske mest kvalitativt erkända skräckfilmen på många år. Alltså Hereditary med Toni Collette. Den är absolut obehaglig, nervig, ibland vidrig. Jag höll absolut för ögonen. Och utspelas på ett midsommarfirande i Sverige. Det här gav såklart en väldigt fnissig biosalong. Alltså så fort någon pratade svenska så skulle folk skrocka till. Och folk kunde ju inte släppa att det inte är en film om ett traditionellt midsommarfirande. Utan en liksom kultliknande familjs perverterade take på det. Så de skrockade också åt allt som avvek från hur de firar midsommar. Det får man hoppas är en hel del då, i och med att det är en stor mängd gore och slams i den här filmen.
Men är det som att folk, alltså satt folk och diskuterade det liksom i biosalongen?
Nej, men så jag hörde folk bara som att vi skulle göra det där. Alltså gud. Nej, men jag vet. Ari själv har beskrivit den som en breakup movie och var bättre än midsommar då. Och det är även sagt att vara ett Wizard of Oz för perversa. Den är egentligen väldigt så här, Ruben Östlundsk. Alltså just det här att det handlar om situationer som tvingar fram människors sanna natur. Mm. Han gör ju det väldigt bra också. Och den här filmen har tagit den så här, självupptagna, själviska bro-pojkvännen till perfektion. Alltså hans mest omtänksamma ögonblick är när han ska ta svamp med sina polare. Och då ihåligt erbjuder sin tjej att vänta tills hon vill. För han vill ju trippa tillsammans med henne. Kände igen mig... Nej, förutom att jag inte knarkar då. Men kände igen mig i den självupptagna... att vara bihang till en sån person. Och sen, alltså väldigt välgjord, snygg... Obehagligt seg mer än en klassisk slasherfilm. Så man verkligen sjunker in... i den här tunga stämningen som uppstår. Den är hypnotisk nästan. För att det handlar ju om en tjej som hänger med sin kille och hans kompisar på deras planerade midsommarfirande.
Och är grejen att han är svensk och hon är liksom amerikan?
De är amerikaner allihopa. Utan det är familjen i Sverige som ska vara svenskar. Mm. Och det är väldigt många fantastiska svenska skådisar med som man kanske har mer sett i... liksom, dramaserier för SVT och på scen, inte kanske film förut. Det är en väldigt känd skrikscen som sprids väldigt väl. Och handlar väl i slutändan om vad, alltså, jakten på gemenskap och känslan av tillhörighet, vad den kan få dig att göra. Men vi ska till en början vara ganska äcklade av den kulturen som finns där hos den här kulten, den här sjuka, liksom, av den här familjen som lever väldigt av lägset. En karaktär blir teabagad med sill vid ett tillfälle. Det finns en väldigt twisted sexscen, en del kreativ lemlästning. Ja, men du hör ju.
Nej, men vad fan. Men du, alltså jag tänker, min fördom om den här filmen, det är ju att det ska vara så här, bygga lite på att man kände så här, åh, Get Out kunde tydligen få en jättestor publik. Mm. Är det liksom, känns det som, jo, att han vill, alltså, typ lite göra en sån, fast inte
Get
göra en
Out
sån?
Var ju också mer ett mysterium och mer det här hypnotiska, liksom, lågmälda som byggdes upp. Jag kan tänka mig, men det är inte alls lika välfunnet. Det finns absolut inte någon poäng om samtiden i den här. Så är det inte.
Okej, okay, då försvann typ den eventuella.
Ja. Men alltså, ibland är den här filmen, ibland är den lite väl osannolik och fläskig. Så den får bara 3 av 5 av mig. Men jaha, se men den om ni vill liksom åka på en joyride. Absolut. Alltså, det är ju inte en bra tid att vara Donald Trump right now. Det har ju tillkommit en del till grejer också senaste veckan. Det har ju en enorm skandal om att han ska ha ingått i en sexring. Alltså trafficking av flickor så unga som 13 år. I centrum står ju egentligen en excentrisk finansman vid namn Jeffrey Epstein. Har du läst någonting om det här?
Ja, men jag vet vad? Jag är helt missad att Trump skulle vara med i det där.
Han är anklagad på så central. Många punkter. Så många punkter. Oj, oj. Hur kan det här inte ha blivit undantagstillstånd i det här landet? Det blir mer och mer oroväckande att ingenting tar ju fäste.
Men alltså, håller du med om? För att, jag menar, nu har ju jag min nämnda gravidhjärna som tror att liksom, min mens styrs av månens dragningskraft. Men håller du med om att medierapporteringen kring Trumps eventuella inblandning inte riktigt är... den har inte riktigt hänt.
Nej, men eller? För att man för det är så självklart, jag vet inte. Det är som att folk bara, men han, klart han var med på ett hörn. Men det är så skräckinjagande läsning. Han anordnar fester, den här Epstein, så att välbeställda män får förgripa sig på och våldta barn. Stor debatt i USA för att man kallade de här barnen för underage women, fast de var liksom 13 år gamla. Samtidigt, Jean E. Carroll, som vi snackade om för några avsnitt sen, om hennes berättelse om att Trump ska ha våldtagit henne inne på Bergdorfs, hon har dragit till med en hideous mentor i New York. Alltså en vandrande guide. Man går med henne på, hon guidar en runt på olika så punkter där hideous men har utfört olika saker. Från Cosby till Woody Allen. Heter han så?
Ja.
Gud, jag glömde bort vad Woody Allen heter. Mm. Men Britta, jag skulle gärna göra en sån hideous mentor, känner jag.
Ja, det känner
både
jag.
Både icke-namngivna och några namngivna. Och sen det senaste då. Vidare om de människorna som är, alltså, fängslade i burar, gränsen mot Mexiko, inhumant lidande. Alltså det skär i en så mycket att se de här bilderna och klippen. Och jag får ångest varje gång jag liksom scrollar förbi någonting, för att jag känner mig bara maktlös. Jag vet inte var jag ska...
Ja, det är vidrigt.
Det blir bara värre och värre. Och när han fick kritik då om detta från de nya kongresskvinnorna, de som vi snackat om innan, som valdes in nu vid årsskiftet med bakgrund över hela världen. Han fick kritik om det här, de här människorna i burar då. Och ett kort svar från honom, i korthet, var go home. Go back to your countries.
Alltså säger han det till kvinnorna? Säg till exempel till Alexandria och Ocasio-Cortez. Till
ja,
exempel.
Han menar... Hans som rant till detta var go back to your countries, som är, då menar han, skitställen. Och se hur illa det är där. If you don't love this country, you don't have to stay. Alltså det har kommit så här långt nu. Nu är vi framme vid go back to your countries. Om vi bara följer historiens olika steg. Nu är vi där. And all I'm saying that if they're not happy here, they can leave.
Mr. President, but they're American citizens.
I'm sure that there'll be many people that won't miss them.
Och han anklagar den här kvinnan Ilhan Omar, en av de kända kongresskvinnorna, för att hon ska älska Al-Qaida. Ja, och hata judar. Och vid mothugg så räcker det för honom att säga att många håller med mig.
Ja.
Och det är ju säkert väldigt sant och väldigt talande för att det är underlaget som krävs nu för att folk ska acceptera det här. CNN tog äntligen till orda och kallade detta för racist. Och vi ska prata nu om den totala förskjutningen. Alltså även DN och SVT drar sig för att säga att saker är rasistiskt för att inte reta upp den bruna hatmobben.
Jag tror inte alltså, jag någonsin har liksom stött på det ordet från...
För några år sedan så kunde man ju se det. Alltså, vit maktrörelsen vill inte bli påmind om att det är just vad den är. Som tur är då, så kommer Daily Show och Trevor Noah till undsättning. De har lanserat en tjänst som underlättar för att göra rubriker som undviker in i det sista att använda R-ordet rasist. De kallar detta för Trump Racist Euphemism Headline Generator. Alltså en rubrikgenerator på nätet som de har lagt upp. Man kan googla upp. Och istället för att liksom skriva Trump säger eller gör någonting rasistiskt. Okej, några alternativ då som visar på att liksom det här, de förminskar de här fallen och får att verka som liksom snedsteg. Trump trims hedges of racially ambiguous whoopsie. Trump enters warm bath of race-embossed goof. Trump taps on glass of racially intriguing metaphor. Det här är ju inte svårt. Det här är inte svårt att tänka sig. Och jag började fundera på, såklart, vad skulle de svenska varianterna vara till en sån här generator online som slumpar fram det här? Mm. Vi har redan gått från att man benämner saker som rasistiskt till främlingsfientligt. Från främlingsfientligt till nu invandringskritiskt. Det är du med på.
Mm.
Jag tänker att inom kort kommer vi se att man byter ut när man ser att det står NMR-människor och vrålar saker till människor från andra länder, annan bakgrund. Istället för hets mot folkgrupp så kommer det vara kritik mot folkgrupp.
Mm.
Låter det sannolikt?
Alltså 100%.
Jag säger det nu i den här podden. Liksom. Får vi se om vi återkommer om ett halvår och att någon tidning har skrivit så. För alltså jag sa att Hanif Bali twittrade i veckan om gettoblattar. Så det är bara för någon kodare där ute att slänga sig på datorn och göra den svenska motsvarigheten. Britta, jag och några tappra själar som fortfarande är i Stockholm mitt i juli infann oss på Rigoletto för Leo season. Jag pratar såklart om nya Lion King-filmen. Som jag var på premiären av igår. Är du sugen på den någonting?
Alltså, Jag skulle ha gått på premiär, men jag kan ju inte gå på bio nu för att mitt barn lever om så mycket. Så att jag menade
inte om du var bjuden på premiären eller inte, utan är du sugen på att se filmen?
Okej. Jag är jättesugen på att se filmen. Alltså jag älskar Lejonkungen. Ja, för fan. Och Beyoncé är med.
Ja, men det är det. Man älskar ju Lejonkungen. Alltså originalet.
100%.
100%.
Men jag fattar inte hur de har fått djuren att skådespela så bra.
Men Britta, alltså det var ju, jag satt ju och tänkte det i ett par minuter.
Jag var till och med, alltså, så här investerad är jag i det här. Att jag till och med blev rörd av att Molly Hammar la upp en film där hon får liksom veta att hon ska bli den svenska rösten.
Nej, men jag vet. Nala,
alltså Beyoncé. Alltså jag blev rörd.
Jag älskar ju Molly Hammar överlag som människa och artist. Jag är ju fruktansvärt stolt fast jag inte har någonting med saken att göra. Men det många har nåtts av redan är ju såklart Can You Feel The Love Tonight av Beyoncé och Donald Glover. Jag sitter alltså där mellan Ulf Kristerssons Säpovakt och två 16-åringar som inte hade sett originalet och ser den här filmen.
Vilken vidrig medpublik.
Ja, du får säga det. Jag vågar inte uttrycka mig om Säpo på grund av min etnicitet. Men hur
jag har bra pull hos Säpo, så det är lugnt.
Jag kan tänka mig att de älskar dig, Britta, men icke säger.
16-åringar däremot.
Ja. Jag är också fortfarande rädd för tonåringar. Nog med side notes nu. Det alla vill veta, hur är filmen då? Denna dag som detta släpps, 19 juli, har också filmen premiär. Många av er, för att ni lyssnar på den här podden och är vettiga människor, funderar på att gå på bio. Hur är filmen?
Får jag gissa?
Vill du gissa innan jag pratar?
Ja,
nej, jag du får inte. Absolut inte. Håll det. Om vi börjar där. Regissören John Favreau känner jag ju lite surt för att han har spelat så douchiga karaktärer som skådis.
Han är supermysig som Monicas MMA-fightande kille i Vänner.
Det ska han ha. Men jag håller inte det emot honom på något sätt som regissören av den här filmen. Han regisserade ju Djungelboken. Den var en supersuccé.
Elf.
Den, absolut, han gjorde Elf. Det måste vara hans livs största bedrift. Jag älskar Elf.
Ja, faktiskt.
Och liksom Djungelboken så är den här filmen animerad till att vara hyperrealistisk. Som ett avsnitt av Planet Earth. Frågan är, vill man det då? Vill man se den versionen? För ärligt talat, ganska mycket av känsla och uttryck går förlorat i den här digitalt animerade, till skillnad från den handtecknade. Det är väldigt statiska uttryck. Det är svårt att läsa av djupa känslor i ett stoiskt lejons ansikte.
Nej men alltså, hur får de ihop det att de ska sjunga en duett helt plötsligt?
Helt utan nyanser i känsloliv. Originalet lyckas förmedla det så mycket bättre i och med handtecknade, absolut lätt överdrivna miner ibland. Men det köper man ju för att det är just tecknat. Ingen behövde denna film. Jag blev mer rörd av det där virala klippet, du vet, där en ödla jagas av 300 ormar och klarar sig. Har du sett det?
Ja, men alltså, vänta nu.
Iguana versus snakes från Planet Earth. Alltså,
ja, men precis. Jag såg faktiskt Planet Earth alltså häromdagen. Har de gjort så att djuren typ, alltså pratar de med varandra?
Givetvis.
Alltså, och fast det ska ändå verka typ naturtroget. Alltså, nej, men bara det faktum att se att en lejonunge typ mima fram en låt.
Ja, det är ju fotorealistiskt. Det är ett problem. Sen absolut, jag kved också första gången som Nala tog till orda som vuxen. Alltså första gången man hör Beyoncés röst i filmen. Det är ju lite udda att höra henne spela en 20-something med sin liksom djupa, kloka stämma. John Oliver är ju född för att spela Zazu, alltså paragrafryttarfågeln. Han gör det otroligt bra, måste jag säga.
Åh gud, så bra casting.
Och sen också med Donald Glover när han gjorde entré som vuxna Simba. Det var mitt i Hakuna Matata. Jag känner ju sorg, som du vet, sen länge. Att han är Donald med världen nu.
Att han inte bara är din Donald?
Bitta, en tjej. Det här är alltså väldigt välmenande säkert. En tjej tipsade mig om serien Atlanta i veckan på DN.
Ja, jag vet. Du blev skogstokig.
Eller? Om du inte sett, skrev hon. Alltså jag ville gå och skjuta mig själv i ansiktet.
Jag tog del av en intervju med Aubrey Plaza när, alltså April i, ja, vi nämner väl den serien varje avsnitt, Parks and Recreation.
Yep.
Där Aubrey Plaza berättar lite grann om hennes relation till Donald Glover. De har absolut hånglat och jag kände vi, det stack till lite grann.
Jag vet. Alltså, inte ens från henne. Hon kan inte vara hennes mer än hon är våran. Jag har ju följt Donald Glover på ett obehagligt sätt sen jag först såg honom i fantastiska serien Community. Där han var liksom en tanig liten kille som hade en morgonshow med Abed.
And 3, 2, 1. Troy and Abed in the morning and we're back. Look who's here, Jeff Winger. Jeff, how do you stay so fit?
Alltså, jag har bjudit honom på whisky i en bar i Stockholm, som du minns.
Va?
Det här är... Va? Jag var på en bar där Ludvig Göransson och Donald Glover var. Och jag har intervjuat Ludvig, så jag såg och hängde lite med dem. Och vågade fråga Donald, do you want something from the bar? Och han ville ha Lafroy, alltså whisky.
alltså, med franskt uttal fast det är
skotsk. Han dricka alltså 2-3 klunkar innan min dåvarande pojkvän rusade ut och svartsjuka. Gick miste om en kväll med Donald Glover. Kommer aldrig förlåta den personen. Av andra anledningar också, men det var fan bottennappet.
Visa.
Så bara public announcement mitt i Lejonkungesnacket. Kom inte i närheten av mig med tips om Donald Glover.
Nej,
någonsin igen. Det här kan vara en grej till 30 grejer för 30-listan också, att jag liksom tolererar människor med...
Måste få kontakt med Donald Glover, tycker jag.
Alltså, så här. Ingen av de här är stjärnan i denna film. Vem det är kommer vi till strax. Och våga bara spoila, Britta. Jag tror att du har en aning.
Nej, men jag har inte det.
Aha. Okej, men vissa saker är fortfarande eviga. Om vi släpper allt som är dåligt. De kluvna känslorna kring att vara sugen på Scar, till exempel. Alltså, låt alla amatörpsykologer veta. Det är bara att ta en snabb titt på ens dejtinghistorik och se att det direkt härleder från första titeln på Djungelboken som femåring. Han är ju het!
Gud vad roligt. Alltså, det roliga är att jag tror att jag kände mer pirr när Nala gör entré. Liksom. Hon men har det tror jag... ett sexigt sug i blicken.
Ja, hon har ju det i de första filmerna. Den första filmen, det håller jag med om. Men alltså, det blir inte bättre. Han är spelad av Chiwetel Ejiofor i den här filmen. Som ni kanske sett i 12 Years a Slave till exempel. Riktigt hett är det stämningen. Och också tidsenligt är att man är Team Scar ett ganska bra tag i den här omgången.
Ja.
Nej, men alltså, jag vet inte, var du det i första filmen? Var du Team Scar i första filmen?
Nej, men herregud, Parisa, i första filmen. Alltså, hur gammal var... Du var väl inte ens född när den typ hade
tyvärr,
premiär?
Jo, 94.
Aha, okej. Okay. Ja, men du ser. Alltså, jag var ju livrädd för Scar. Ja. Alltså,
nej, men det är det. Jag har en spaning. Jag tror att det är en produkt...
Rösten.
Oj. Okej, ja, fan. Alltså, jag tror att det är en produkt av vår samtidsförkärlek för antihjältar. Att jag nu liksom var ändå lite Team Scar. Jag kan se en debattartikel komma där han används som exempel på att han liksom revolterade mot privilegierade etablissemanget. Hanif Bali går ut och jämför sig med Scar. Att ibland måste man vara hård. Ibland måste man vara lite elak liksom. Men nu kommer vi till den absoluta stjärnan. Som ju har varit min följeslagare i många, många år. Och som jag nu tvingas acceptera att jag måste dela med mig av. Den stora stjärnan är såklart Billy Eichner. Det är alltså som vi har följt i poddens favoritserie Parks and Rec. Men också hans fantastiska egna format Billy on the Street. Det har du sett?
Nej.
Billy on the Street. Han springer med kändisar på stan. Det är som det mest lågbudget du har sett. Och ändå gett mig mer än något annat. Han springer med Will Ferrell, Amy Poehler, Nas, Paul Rudd, Chris Pratt. En paus för Chris Pratt.
Men vad då springer med?
Du ska få höra. He's making dreams come true.
Billy on the Street. Hey guys, it's Billy and I'm gay.
And I'm Tiffany Haddish and I'm black.
Hey guys, it's Billy. I'm out here with the delightful Paul Rudd, ready for a special lightning round that I like to call. Would you have sex with Paul Rudd? Miss! Miss, it's Pitbull! No, it's Amy Poehler! It's Amy Poehler! Yes, it's Amy Poehler!
But you thought I was Pitbull!
Do you watch Parks and Recreation?
Sometimes. Sometimes!
Hey guys, it's Billy out here in Soho with a very special guest today, the one and only Will Ferrell, ready to play one of my new favorite games. Would Drew Barrymore like that? How are you, Will?
I'm very well, thank you.
Hey, good.
Oftast springer han fram till folk på stan med liksom en fråga som folk ska besvara för att vinna en dollar. Typ name a movie with Jennifer Lawrence. Och folk blir ofta helt ställda av att dels få se en världsstjärna och sen kan aldrig leverera. Och han lurar ofta folk, om man springer runt med Tina Fey, att det är Anne Hathaway egentligen. Man blir chockad över hur många som är så korkade att de bara oh hey Anne, I love you. I loved you in that movie. Så han driver med folk på det mest demoniskt ljuvliga sätt. Och de har verkligen lyckats bevara honom som Timon i den här filmen. Alltså hela hans liksom personlighet.
Alltså jag måste säga, jag är inte en fan av Bill Eichner.
Det får stå för dig.
Och Ja, men det får stå för mig. Men det är ju ändå på något sätt, jag kan fatta att, det, att han är bra i den där rollen. För Timon är ju som en ganska jobbig karaktär. Och jag har ju faktiskt ett tips till dig nu. För att det finns en tv-serie på... En tv-serie? Mm. En serie på HBO som heter Difficult People. Har du sett den?
Alltså, nu gör ju du det som den här kvinnan gjorde med Atlanta. Vadå?
Jaha, okej. Okay.
Ja, men nej, det är inte alls lika illa, jag skojar bara. Nej, men jag har sett, alltså, Atlanta, jag har sett Difficult People, absolut.
Ja, ja. Alltså den stora behållningen med den tycker jag var vad heter hon? Kate McKinnons karaktär Abraka Douglas. I övrigt så kunde jag var tvungen att sluta se den för att jag tycker Billy Eichner är så... Men han är ju fruktansvärt intensiv.
Okej, men han kanske gör sig sin rätta här. För alltså, ja. Det är ofta ju sällan som stora industrier hittar en liksom udda, unik person med lite säregen stil. Och det faktiskt bevaras, eller till och med här, förhöjs. Alltså de har lyckats bevara hans stolthet. Sarkastisk, fyndig, kvick, ändå älskvärd som Timon. Och de med Seth Rogen, som också är lysande som Pumba. Så är de filmens hela behållning. Alltså skäl scener på löpande band.
Kul.
Så nu när han är kompis med Beyoncé så kanske hon dyker upp i Billy on the Street. Tveksamt dock. Billy
on the Street. Jag har liksom, utan att ha sett den här filmen nu, men jag har liksom en liten teori som kanske bidrar till det totala bristen på känsla. Och det är att hur mycket jag än älskar Beyoncé, och du vet att det är väldigt mycket, så är hon kanske inte jättebra skådis.
Nej, men alltså, jag ska inte bara skylla på animeringen. Det kanske är helt sant att det bidrar. Alltså, men hon är inte med så mycket heller.
En av mina favoritfilmer, The Fighting Temptations. Absolut, ja. Kolla upp den. Ja. Cuba Gooding Jr.
Ja.
Ja, det handlar om en pastor som typ leder en gospelkör och bla bla bla. Jag tycker den är helt underbar. Dolly Parton är med. Beyoncé sjunger, typ hittar sin röst. Det blir en jättestor gospelstjärna, bla bla bla. Men alltså hon är ju verkligen ändå inte bra som skådis.
Nej, nej. Alltså vi har ju plöjt alla hennes hittepå-roller för sakens skull. Och det är klart hon inte är en skådis av rang. Det är ju ingen som säger. Nej, men det är sant. Men sen en annan rolig grej med den här filmen när ni ser den. Det är ganska kul att Lejonkungen med de originalteman och sensmoralen som finns. Vad som gjort för 2019. Alltså några samtidsfaktorer som de bara råkade få på köpet. Typ att Simba tvingas bli vegan när han lämnar lejonriket.
Just det.
Scar och hans hyener utarmar ju resurserna med sin gränslösa aptit. Det går från frodigt grönt till uttorkat öde real quick. Klimatkrisen 2019. Och sen så blir Pumba fat-shamed i en scen och tar till orda att han tycker inte skämmas. Body positivity 2019!
Ja. Jag... Alltså förra veckan, Parisa, så firade jag 8 år i bröllopsdag.
Ja, det är...
det är faktiskt nej, men, helt sjukt.
Jag ska inte utveckla mer av mina känslor kring det. Men det är en, alltså en eloge till er. Ni har gjort någonting underbart av det här förhållandet, ska jag säga.
Ja, alltså det har ju verkligen inte varit 8 ljuva år. Det tror inte jag att någon av oss skulle skriva under på. Men vi har vi har kämpat igenom.
Tänk om man bara skulle fira alla bra dagar. Att man liksom slutar av varje dag ses och noterar att men det här var en bra dag. Alltså, sen firar man liksom 1 år när man har fått ihop 365 dagar lösryckta. Mm. Rolig idé ändå.
Men vet du, alltså du är ändå på någonting. För att det är som att jag tror att jag håller på lite för mycket och kanske utvärderar medans vi är i det. Alltså, för jag har aldrig förstått mig på sådana här som är typ, du vet, gifta jättelänge och sen bara, så har de inte legat på 1 år. Och så är det så här, jag vill skiljas. Det skulle typ aldrig kunna hända oss för att vi har typ minikriser liksom 2 gånger varje vecka.
Ja, men det är ju det. Det är ju sunt också. Jag tror vi har varit inne på det.
Fast det är också sinnessjukt.
Ja, men vi har varit inne på det också vad gäller vänner som är osams. Folk gillar ju att måla upp tjejer som är konfliktbenägna med vänner. Att det är mycket drama och skit. Ja. Men någonstans är det sundare.
Ja, och jag tror också att det hjälper oss. Alltså att vi faktiskt men typ är ganska kära i varandra.
Ja, men det är ni.
Men
det är kladdigt.
Nej, men vi, ja, men det är lite. Ja. Jag vill inte säga det. Men det var i alla fall så jäkla värt att fira bröllopsdag. Och vi är ju otroligt dåliga på att göra såna här grejer. Jag har kompisar som har alltså dejtvecka, mm. alltså eller dejtar en gång i veckan eller någonting så där, fixa barnvakt och sånt, eller i alla fall en gång i månaden. Mm. Vi har ju så där att vi typ knappt kan komma ihåg när vi senast gjorde det, när mm. vi väl får till det. Men vi tog in på Grand Hotel. Hade en staycation.
Jo, tack. Jag fick rapport om att man hade sett dig på spat där.
Nähä, vadå?
En sexig gravid kvinna.
Nej.
Men klart jag har spioner på Grand Hotel Spa. Har aldrig träffat mig, eller?
Oj, oj, oj. Ja, jävligt gravid är jag ju. Det ska man ge mig. Men det var fantastiskt. Och vi hade, även fast jag liksom är så fruktansvärt gravid, så hade vi en riktig så här fnissig middag. Alltså jag satt och garvade så att jag hade så här ont i kinderna.
Mm. Ihop med en ganska kul. Och är ganska kul själv.
Vad sa du?
Alltså du är ihop med en ganska kul. Och är ganska kul själv.
Ganska mysigt. Kul. Det ska stå på min gravsten. Ganska kul. Paris Amiri
blurb. En blurb! Ja. Gud vad bra.
Men då är
det är för få så blurbs på gravstenar. Från många sidospår redan. Men
vi borde lansera det här. Vi borde starta ett gravstensföretag. Ingen får snora här. Men i alla fall, det jag ska komma till är det som händer då. Alltså för att jag har märkt att när man är så här gravid och inte har druckit på alltså God knows when. Mm. Och då kan jag liksom dras med lite grann i folks liksom lite tipsig stämning. Ja. Och det kan också, fast jag kan inte riktigt skylla på det, utan det är kanske mer den så kallade gravidhjärnan. Men det som händer under våran middag är bland annat att jag säger till Kalle helt på allvar att det är ju märkligt det här med, alltså av någon anledning pratar vi om mens eller typ PMS eller mm-hmm. något sånt där. Och så sen så säger jag att det är väldigt märkligt egentligen det här med att vår menscykel styrs av månen.
Okej.
Okay. Varpå Kalle bara vad sa du nu? Exakt vad sa du, Britta? Mm. Och jag säger på allvar, så börjar jag argumentera för det här. Bland annat med argumentet, hur vet kroppen annars vad klockan är?
Ja, men herregud, vad starkt. Men, nej, men alltså, Parisa, någon fick ju Nobelpriset just för att så här, kroppen har en viss klocka i cellerna. Men om det vore efter månen skulle alla tjejer ha män samtidigt. Så det är det, exakt det faller det på.
Jag, det är exakt det jag själv kommer fram till, typ så här, fem meningar in i det här värdelösa argumentationen som jag, alltså någonstans typ slut, alltså det slutar med att jag egentligen bara har det mot mig själv.
Mm.
Så att jag kan liksom, jag rekommenderar bröllopsdag, firning av. Jag rekommenderar att ta in på hotell med sin man och typ piska liv i liksom allt möjligt. Jag rekommenderar inte att kanske föra så avancerade, man kanske inte ska dela med sig allt vad som händer i hjärnan just när man är liksom sprängfylld av graviditet.
Men jag är avundsjuk på Kalle. Vilket content han får vara med om på daglig basis.
Ja, fy fan. Snart är det över, Parisa. Snart kommer min hjärna funka normalt igen.
Hoppas Not jag. Looking forward, men ja.
Sen så har jag faktiskt avnjutit en fantastisk bok. Du vet ju att jag är emot novellsamlingar. Alltså jag är ju typ fnyst åt det tidigare.
Det är så kul att vi båda har så liksom orimliga aversioner mot saker.
Ja, men du gillar ju novellsamlingar. Ja, visst. Bara, snälla rara, det är det äckligaste jag vet.
Men det här är alltså en del, det här måste vi säga. Några har ju redan hakat på hashtag BP bokklubb. Ja, alltså böcker som vi pratar om eller läser och ni hakar på och tipsar vidare under BP bokklubb. Och jag kör ju på med klassiker sommar och nu är du alltså framme vid.
Nu är jag framme vid Emily Pines Notes to Self.
Mm-hmm.
Och jag vet inte vad som fick mig att klicka hem den här boken. Men plötsligt så var den bara i ett paket som jag hade beställt med en massa böcker. Emily Pine är en, så vitt jag fattar, irländsk författare. Associate Professor of Modern Drama at University College Dublin, Ireland. Läste jag nu innan till. Hon har skrivit en novellsamling. Alltså jag måste säga vad jag har emot novellsamlingar. Ja. Är så här, jag blir typ provocerad av att behöva kommitta till karaktärer som sen bara puff försvinner.
Det är separationsångest.
Efter bara typ 3 millimeter bok så är de borta igen. Men Emily Pine skriver, det är självbiografiskt rakt igenom. Tror jag har inte läst hela. Mm. Men hon berättar med ett väldigt fantastiskt språk. Ganska så här jobbiga grejer. Tål du om jag läser en bit ur den med min anfådda högravida flåsröst?
Låt gå.
Det handlar om hennes föräldrars separation och också delvis hennes pappas alkoholism. When your dad gets a girlfriend and cancels seeing you, you're confused. When your dad says that he's bored by children and you can go to hell, you're even more confused. Mm. And this is also what it's like. You're 10 and your mom is out at a party and the phone rings and it's your dad. And he says he's going to kill himself that night. And you say, but I love you, dad. Mm. And he says he knows that you're the only person who does. And then he hangs up. And you sit holding the phone because you don't know if he means it. Oh, vänta. It's so unfold. And you sit holding the phone because you don't know if he means it and you don't know what he's asking of you. But you do know that something is being asked and you're afraid that if you don't find the answer, you will never see your dad again. Mm. And then you hang up the phone because you don't know where he lives and you don't know his phone number there. And you're only 10, so you go back to bed and you cry yourself to sleep. And the next day you find his work phone number and you dial it and he answers. And he is alive, but now he's shouting at you for disturbing him. So you don't say anything about the night before. And you don't... Det låter som att jag gråter. Det är
men
bara
jag kan inte avgöra om du är jätterörd.
Vänta.
Eller,
det är, ja. Jag är inte rörd. Jag är så fruktansvärt andfådd. Vänta. And the next day you find his work phone number and you dial it and he answers and he is alive. But now he is shouting at you for disturbing him. So you don't say anything about the night before and you don't tell your mom and you never tell anyone because there is no way of telling this story that can make it okay.
Mm.
Alltså, rys. Ursäkta flåset, men det är liksom, alltså den är så jävla bra skriven och faktiskt så här, jag tycker att det är sällan som man stöter på typ en helt ny röst.
Ja,
alltså,
älskar.
Hon känns egen.
Mm.
Så den tycker jag absolut att man ska läsa. Och
men bara som en uppdatering till min klassiker sommar. Jag läste ju Sylvia Plaths The Bell Jar. Och vilken jävla läsning verkligen med alltså, vuxna ögon. Och den dröjde sig kvar verkligen. Och det berör ju också lite det här du skriver. The Bell Jar är ju vad Sylvia Plath och hennes karaktär då beskriver som det tillståndet av djup depression, suicidal depression, att man är under den där kåpan, plastkupan, och att man inte kan se klart, att man kan inte agera vettigt och bara konstant fantiserar om hur man ska ta livet av sig. Alltså det är fantastiskt skrivet och tidlöst. Nu har jag gått vidare till Hemingway, för så lever jag mitt liv. Den fantastiska Det fantastiska Movable Feast som ju handlar om hans år i Paris. Jag har velat läsa den väldigt länge och alltså längtar till varje ledig stund som jag får läsa nu. Så keep us posted helt enkelt på BP Bokklubb.
Ja, det är kul. Alltså jag älskar att höra om när ni läser. Det är också när vi får tips själva. Sen så ledde mig det här Emily Pine-läsandet ledde mig in på en podcast. För grejen är så här, jag gör ju ofta det här att när jag liksom konsumerar en person eller vad man ska säga, när jag blir så intresserad av en kvinna, så brukar jag gå in i podcaster och bara söka på namnet och försöka hitta intervjuer med den här personen. Och då delade mig till en BBC-podcast som heter Woman's Hour. Känner du till den här?
Nej, inte hört.
Åh, herregud, Paris. Alltså, det är så här ett timslångt program som sänds dagligen i liksom nationell radio i England. Och det är alltså, det handlar om kvinnoämnen. Och jag tror
intressant. Vad är kvinnoämnen?
Ja, men exakt. Alltså, det var ju mitt slarviga ord. Men den heter ju Women's Hour. Så att det är verkligen högt och lågt skulle jag vilja säga. Och jag kommer ge exempel. Men först så kan man väl slänga ut en liten fundering så här, varför det här inte finns i Sverige. Eller jag börjar tänka så här, det här borde vi ha.
Alltså du och jag borde göra
ja, men
det här.
Typ. Ja, typ.
Det är det du borde komma fram till.
Ja, men sen så tänker man ju så här, ja, fast i Sverige kanske är lite mer att den här typen av ämnen kanske finns i andra, alltså att det sipprar in i resten av utbudet, om vi säger så. Alltså vi kanske inte har samma behov av att sända en koncentrerad timme varje dag där vi pratar om sånt som vi kanske annars då inte får prata om, utan förhoppningsvis är det liksom lite mer integrerat än så. Men i alla fall så är det en otroligt intressant podcast, och bara för att ge ett exempel då på hur ämnena varierar, så är det alltså, jag fastnade som den sexpositiva människan här. Det är avsnitt som heter Women's Sexual Desires. Som då inte bara då tar upp Women's Sexual Desires. Utan de tar det plus Theresa Mays uppsägning. Alltså det här var typ en månad sedan eller någonting sånt. En och en halv. Och så pratar de utifrån hur Theresa May liksom blir behandlad för att hon visar känslor. Och jämfört med hur manliga motsvarigheter visa känslor och vad de får för respons på det. Och sen så handlar den även om filmen Booksmart. Oh. Alltså fattar du den bredden i ett program? Det är liksom helt fantastiskt. Och jag precis också dykte in i ett annat avsnitt som jag känner har att göra med någonting som jag kommer återkomma till. Det handlar om kvinnor och födande. Men jag får ta det nästa vecka. Men det här med Women's Sexual Desires, en väldigt kul grej är att de i slutet av avsnittet, eftersom det då tydligen sänds live, så kan de ta upp liksom lyssnarkommentarer i slutet av programmet. Och på ämnet då, Women's Sexual Desires, så dunkar in följande kommentar, not surprisingly, från en man.
The topic of squirting, Robert emailed, it's not a disgrace allowing topics like this one to be discussed, particularly by women, at this time of day. I hope the BBC issued the appropriate content warning for those with children before the programme went out. Squirting workshop, I mean, honestly.
Squirt radio, kanon.
Exakt.
Alltså vi hann komma till det lite grann förra veckan. Aziz Ansaris nya stand-up special Right Now. Och du har hunnit kolla lite grann.
Jag är typ halvvägs in.
Ja.
Så jag, ja.
Och vi redogjorde förra avsnittet för bakgrunden med Aziz Ansari och hur vi känner för honom. Men vi har följt honom länge, kort sammanfattat. Och det är också kluvet kring hans liksom, roll i Me Too och vad det egentligen betydde. Det var ju en ganska märklig handling att hänga ut honom för någonting som inte var, men, rent av vidrigt som Harvey Weinstein eller liknande. Men nyttigt för honom personligen verkar det som. Han kliver ju på den frågan ganska omedelbart.
Ja.
Och när jag såg det här så började jag forma tankarna på något sätt. Liksom, är det här kanske hur man borde ha tacklat MeToo? Eller borde tackla MeToo? Visar han på något sätt vägen nu? Vi kan spela upp det först så kan ni som lyssnar få känna efter lite.
I felt so many things in the last year or so. There's times I felt scared. There's times I felt humiliated. There's times I felt embarrassed. And ultimately, I just felt terrible that this person felt this way. And after a year or so, I just hope it was a step forward. And it moved things forward for me. It made me think about a lot. I hope I become a better person. And I always think about a conversation I had with one of my friends where he was like, you know what, man? That whole thing made me think about every date I've ever been on. And I thought, wow, well, that's pretty incredible. This made not just me, but other people be more thoughtful, then that's a good thing. And that's how I feel about it.
Alltså, hur känner du? Jag känner, ja. Säger du först?
Jag känner lite så här. Om vi börjar med, jag tycker att det var bra att han började hela skiten med det där. Jag tror att det hade varit svårt för honom att, eller så hade han kanske kunnat bara köra på. Men jag tror att som den personen han är så så känns det orimligt att bara låtsas som det regnar, typ. Men grejen är att jag tycker att han som... Och jag kanske är jättesträng nu, men jag tycker att han lite grann slutar ändå på ett självförhärligande ställe. Alltså att han bara... så här, att andra så här kommit till honom och sagt bara, jag har också varit i den där situationen, är det ju mer eller mindre han säger. Jag tycker att han liksom tar ner det lite grann. Sen så, jag tycker att det som var bäst av det han sa, det är ju det här med att han mått dåligt över att den personen kände så.
Exakt, det var kanske det mest värdefulla.
Ja, det var det mest värdefulla, för det validerar ju den här människans berättelse. Det på intet sätt tar liksom bort hans ansvar i det. Så det tycker jag var jättebra. Så om jag hade varit hans producent, så hade jag nog fått honom att hoppa över det där det är så här, men massa snubbar känner så här. Men även om det är sant, det är synd, så känner för, jag så här.
Ja, det är synd, för jag tror
det, eller jag liksom,
men det här tror jag att jag sa förra veckan också, att alltså jag tycker inte att det finns någonting gott som kan komma ut ur någon traumatisk händelse, vare sig det är med våld eller som det här gråzon. Och den liksom, det narrativet är ganska jobbigt, tycker jag. Att så här, ja, men det som var bra som kom ut ur förintelsen var det här och det här. Alltså så skulle man ju inte formulera sig. Det är ju fruktansvärt. Men jag tror ju ändå på, som jag sa ju förra veckan, att jättemånga fick upp ögonen för saker de inte visste om eller insåg vidden av hur fel det var förrän det här blåstes upp. Och sen att han försöker måla upp att så här, men även andra säger att de har råkat hamna i det här, att det skulle på något sätt, som du säger, förminska det han gjorde eller göra det till en mer normaliserad grej. Det är ju en risk med det. Jag fattar vad du menar. Men jag har haft så många konversationer med folk som inte såg problematiken i det han gjorde. Ja. Och när jag har frågat så här, men även om det inte var en namngiven person där, för nu är ni ganska förblindade av att det här borde inte ha namngivits, vilket jag verkligen tycker att det inte borde ha. Om man hade läst den bara om så här, ja, men jag träffade en känd komiker och det här hände, då hade man ju sympatiserat mer med henne på något sätt. Så det är ju komplext. Jag tycker att han dock lät väldigt genuin. Och jag ska ta och berätta också hur han liksom höll den här röda tråden på något sätt. Att han inte bara började med det och rev av plåstret, vilket man själv kanske först kände när man kollade på den här. Att han rev av plåstret för att sedan kunna komma vidare till sina ordinarie skämt. Alltså icke faktiskt. Jag skulle säga att det där var fundamentet, den händelsen och hela det förloppet med MeToo. Det kändes som att det liksom låg och vibrerade under det mesta han sa sen. För det här tillåter inte honom bara att fly undan sen, utan han borrar ner sig i närbesläktade frågor som vi nu tacklas med. Alltså drev online, anklagelser. Han pratar en hel del om R. Kelly och Michael Jackson. Det är skämt om att han har panik över att folk ska hitta gamla klipp där han pratar om hur han älskar R. Kelly och släppa det på nytt idag. Och då skämtar han och säger, I had a tricky year already. Så han, det är en så otroligt svår situation, men som han lyckas göra humor av. Som jag köper. Jag skrattade rakt ut. Han pratade om att folk försöker outwoka varandra. Du minns ju när jag blev nästan, eller när en person försökte utfeminista mig. För man bara 2 månader sedan i den här podden.
Den biten tycker jag var jättebra faktiskt.
Väldigt
alltså
roligt.
Som en tävling mellan vita människor, vem som är mest woke.
Ja, utan att egentligen ändra på sin livsstil någonstans, utan bara lära sig nya pratande begrepp från olika think pieces. Ja, exakt. Han pratade om att han ingår numera ett interracial par, och det var jätteintressant, för då får man ju skit för det från båda läger. You don't match, helt enkelt. Från både rassar, men också från liksom Twitter-vänstern, som då tycker att man sviker någon slags agenda att bli ihop med en lika brun person, eller vad det kan vara. Och det är ju intressant, för det här upplever inte bara jag i och med parrelationer, utan typ feminismen. Vissa grejer märker man ju få skit för både från liksom vänsterfeminister och från liksom tokhöger.
Ja.
Det tycker jag var, jag tycker att han verkligen fann sig i tidsandan, satte fingret på den, punkterade den. Sen så i och med allt detta så riskerar ju den här specialen Right Now att inte bli tidlös direkt. Det får ju tiden utvisa, men det är väldigt mycket som känns som att det är här och nu i dagens Twitterflöde på något sätt. Men han kanske behövde få ur sig den här för att sen kunna göra någonting bredare.
Men vadå, är det inte mycket stand-up som är? Alltså, jo, jag tänker att det är väl väldigt,
men en special ska ju som var ligga lite tyngre. Men han har gjort så mycket nu i och för sig, så det är väl inte så konstigt. Men sen tar han tag i ett problem som just du och jag har snackat om. Att med 2019 års ögon se äldre verk. Och det är ju när han pratar om The Office.
Jim and Pam, oh I hope they get together. You watch it now though, it's like, I don't know. This lady's engaged, he's been hitting on her for like 4 seasons. I don't know if this is cool in the workplace. If they rebooted The Office now, it'd end with Pam winning a landmark sexual harassment case. And then in the series finale, you'd find out that's what the documentary was. They were just gathering evidence against Jim.
Det är ändå modigt. Det är, ja, det är faktiskt, och det är sant, eller?
Det är faktiskt... Men alltså, skitsamma, det är ju kul. Alltså, det är ju
det är kul! Han att, lyckas
att
med det.
Att Jim istället för att... För att jag menar, Jim och Pams kärlekshistoria är kanske typ min bästa. Alltså, jag är ju besatt av Will They, Won't They. Det här har vi pratat om förut i podden.
Mm.
Men alltså, deras... eviga jävla trippande runt varandra när man sitter där med liksom romance blue balls i hur många säsonger det nu är tills de får varandra och att då vända det till att Jim är stalker, det, ja. Alltså det är inte helt sant, men det är jävligt kul.
Men alltså många av Aziz Ansaris experiment dels på scen, han testar folks i deras som filter, bubble, hjärnor, han frågar ut folk i publiken, sätter folk på pottan några gånger också. Han skulle kunna framstå som en gubbe som bara stör sig på samtiden. Icke! Jag tycker att han verkligen alltså, behandlar den på ett så här, nytänkande, roligt, smart sätt. Och slår fast också att man kan inte bedöma allting efter 2019 års parametrar. Och sen pratar han om en jätterolig spaning om verk- och persondebatten.
Oh, min bästa debatt.
Ja. Och då är frågeställningen så här. Om Osama bin Laden dessutom varit erkänd jazzmusiker, hur hade snacket gått då efter 9/11? Nej, men alltså, jag tycker att det verkligen var... Han hade kunnat, du vet, snacka om det med MeToo i början och sen bara helt gå vidare. Men han är verkligen kvar i det som gör ont och det som svider. Jag tycker det var väldigt, väldigt bra.
Det är ju lite spännande nu, Parisa. Mm. Alltså, det kan verkligen komma bebis exakt när som helst. Jag tänker ju sikta på din födelsedag. Det förstår du ju. Jag tänker ju vidta åtgärd. Alltså dricka bubbel och inte vet jag. Alla gå i trappor och allt sånt där för att sätta igång. För att jag aldrig ska glömma bort din födelsedag.
Fy fan vad fint. Jag skulle älska att vara så närbesläktad med den nya bebisen.
Ja.
Så nästa gång ni hör den här podden så har jag fyllt 29 år.
Ja.
Det känns väldigt, väldigt kul. Faktiskt, det börjar kännas väldigt spännande av någon sjuk anledning. Att ja, det ska hända nya roliga saker i ens liv, vilket det gör ju varje vecka. Så som sagt, vi tar 30 grejer före 30 nästa vecka. Jag kommer vara annorstädes, men vi spelar in podden innan jag åker iväg. Och alltså, tack för att ni lyssnar. Jag har haft någon slags nytt rekord i människor som... kommer fram och säger fruktansvärt snälla saker.
Nej, men alltså, jag fick en kram på stan häromdagen.
Ja.
Alltså,
mina ni är underbara. Mina ögon fylldes av tårar nu. Och Britta, jag vet att du Britta har någon slags insikt i det här, men jag har ju alltså, som frilans, som man bara i den här branschen, man är ju väldigt ensam liksom.
Ja, jo.
Jag blir väldigt, väldigt rörd ofta när folk skickar grejer eller kommer fram. Och det känns som att vi är ett gäng som gör den här podden och inte bara du och jag.
Ja, så känns det faktiskt. Mm. Men våga inte tipsa om Atlanta.
Fan heller!
Då blir
där går mitt tålamod slut. Annars är jag rörd som fan. Men tack för att ni lyssnar. Och
tack för att ni lyssnar.
Ni får hänga på.
Ja, puss, hej.
Thank you. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.